Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej alla kära poddenvänner, hej Olsson. Vi är tillbaka. Och det känns förstås bra att, jag vill säga, träffa er eller vara med er och prata med er. Det som säkert av er många vet är att vi har gjort ett uppehåll på 3 veckor för att Hanna, min älskade fru, lämnade oss den 13 februari. Hon var, som ni också säkert vet, vi har pratat väldigt mycket om det här i podden, fick ju en bröstcancer som hon upptäckte, ja, det är lite drygt ett år sedan.
Ja, det är drygt ett år sedan.
Och som hette trippelnegativ bröstcancer, visade sig vara en väldigt aggressiv form. Men som ni också vet så har vi också pratat om hur hon svarade bra på cellgifter och mådde bra men fick flera bakslag. Det som hände på slutet, det var att hon fick nya bakslag, att de här extremt aggressiva cancercellerna som hon hade i kroppen, som hade spridit sig från hennes bröstcancer, gjorde sig resistenta mot alla all medicin som hon fick egentligen. Men Hanna levde ändå i hoppet om att det här ska jag nog fixa ändå och få ny medicin. På torsdagen innan hon dog så var hon pigg och glad och frisk, kände hon sig i varje fall. Och
jag kommer ihåg det.
Lagade mat och skickade iväg mig på gymmet. På natten blev hon jättesjuk, dålig, kräktes. På fredagen åkte hon in till sjukhuset och då hade hennes kropp fullständigt attackerats och tagits över av aggressiva cancerceller som slog ut alla organen, och på väldigt kort tid, som ni förstår, så rycktes hon ifrån oss. På lördagen så tog hon sitt sista andetag på sjukhuset när vi var där. Så det gick väldigt snabbt på slutet. Det har varit en, och är fortfarande, en overklig och chockerande tid på alla sätt och vis, som alla som har förlorat någon såklart nära förstår. Och vi hade en väldigt fin, vacker och ljus, men också fruktansvärt smärtsam begravning igår när vi spelade in detta. Det spelade in detta på onsdag. Och idag så hoppas jag att vi, jag själv och Tindra, vår dotter som är 7 år, Vilma såklart, och alla andra i Hannas familj, och alla hennes vänner, nya som väl som gamla, jag hoppas att vi kan och orkar göra det som jag vet att Hanna ville att vi skulle göra. Hon hade blivit jävligt arg om inte hon hade Om hon hade sett oss ta det framåt och vara glada ändå och försöka göra det bästa av situationen. Jag kan på något vis nästan se det framför mig, och hon sitter upp och försöker se till så att det blir så. Så det är ett nytt liv som väntar, en ny framtid. Jag utgår någonstans från att vi ska försöka ta det framåt så som hon vill att vi skulle ta det framåt och så som hon levde. Det är det minsta jag kan göra. Och nu måste hon leva vidare i Hanna och, eller i Tindra. Och jag får på något vis se till så att hon kan göra det. Jag tänkte på det innan vi började spela in här, att hon hade också, om det hade varit tillgång till att fråga henne någonting nu, ska jag tycka att jag ska podda med Olsson, så vet jag exakt vad hon hade svarat. Nämligen ja. Och mycket annat som vi gör. Det är någon sorts töcken och sorg jag lever i, och i overklighet såklart. Och som alla runt omkring lever i. Men återigen så måste vi... Vi måste ta oss framåt, även om Hanna så jävla orättvist bara ryktes ifrån oss. Så måste vi ta det framåt. Och hon hade velat det. Jag måste ta hand om Tindra på alla sätt och vis. Jag måste jobba. Vi måste podda. Vi måste göra saker som vi tycker är roliga och Hanna tycker var roliga. Och ibland är det sjukt jobbigt och fruktansvärt. Det är vidrigt att vara själv i huset här till exempel ibland. Och det är skönt att ha vänner och bekanta omkring sig. Men det är också på något vis ofantligt stöttande och skönt och bra att så många människor, inte minst via sociala medier idag och sådär, hör av sig på alla olika sätt och har fångats av hennes öde och av hennes extremt starka vilja att leva vidare och stötta andra som var i samma situation. Det är jättemånga kvinnor som liksom, och män för den delen ska vi väl säga, som har varit del av bröstcancer och sådär. Så att Vilma startade en insamling, min fantastiska dotter startade en insamling som hon ville samla in 5000 kronor till.
Jag tyckte det var så fantastiskt.
Och hon, jag ska titta nu faktiskt, är per idag, eller hon, men människor har samlat in 1 253 610 kronor.
Det är sanslöst, det är sanslöst. Jag tyckte det var så starkt, eller ja, gulligt kan jag inte säga, men jag tyckte det var fint, ett slitet ord också. Det, gud vad bra Vilma att göra detta, och det kommer nog gå bra. Så helt plötsligt som att det, jävlar, då var den uppe över 500 000 liksom, och sen var det 700 000. Och sen blev det liksom, jag tycker det var fantastiskt.
Så det är såklart någon sorts balsam ändå att se så många människor engagerade. Som vi, jag har inte en aning om hur de flesta är, men det, är liksom, det finns ett engagemang. Och vi vill ju vara offentliga, jag har pratat om det flera gånger i podden, vi vill ju vara offentliga med det här för att vi märkte att det hjälpte så många andra människor. Jag tror inte det, jag är inte så säker på att det hjälper så många andra människor när Hanna inte finns hos oss längre. Men när, under den tiden som hon ändå gjorde då, så är det uppenbart att det satte djupa spår hos många. Och det ser vi i den här insamlingen, och det ser vi på många andra sätt. Liksom, att och hon hade älskat att se det här. Att hon betydde så mycket så att människor kunde sätta in över 1,2 miljoner för att stötta cancerfonden. Det vet jag att hon hade gjort. Hon var lite så. Jag måste försöka tänka så hela tiden. Att hur hade Hanna tyckt och känt och gjort? det blev lättare för mig då på något vis. Det är också så, jag vill säga det, att det, ni som lyssnar, och att det är ju, och det är väldigt svårt någonstans att känna och veta hur man ska göra när någon har drabbats av en sån här förlust och sorg och så. Flera stycken som sagt, jag har inte vågat höra av mig. Och jag har full förståelse för det på många sätt. Men det går bra att höra av sig. Och jag pratar gärna med folk om allt möjligt annat egentligen. Det känns bra. Och alla ni som, om det är folk som känner mig eller och sådär, som så tycker jag, det är inte så att jag gräver ner mig i ett hörn nu helst, utan jag måste försöka blicka framåt. Och då är det ju, även om allting inte är som vanligt, så är det bra att det ibland är just som vanligt.
Mm. Jag tror det är viktigt.
För min del och inte minst för Tindras del. Så att jag vill ändå säga det. Och jag har som sagt en full förståelse. Jag skulle agera precis likadant och tänka, hur fan ska jag göra nu? Även om mina närmaste vänner som du och Olof och Mattias och Klabb och andra, många andra. Vi har ju pratats vid och sådär. Och det har känts bra någonstans. Så att, men det är ju, jag förstår också att det är väldigt slitsamt och jobbigt och olustigt på något vis för många andra. Men ni behöver inte tänka så mycket på det. Utan tänk på att fan, det sista jag vill göra, det sista han hade velat göra var att jag skulle ramla ner i någon fruktansvärt djup svacka och tycka synd om mig själv och så. Det finns ett, jag tycker hon vill inte att det skulle finnas utrymme för det, utan jag tänker framförallt på Tindra här, och då hjälper det inte om jag mår piss. Ska säga det också att jag lyckades givetvis dessutom bli smittad och testat positiv 2 dagar efter. Alltså för covid-skiten. 2 dagar efter han hade lämnat oss. Så jag mådde ju dubbelt dåligt där i 10 dagar. Det var inte roligt alls. Nej. Se till så att ni inte får den skiten, det kan jag säga. Det vill ni inte ha. Det var ju en lång och tung och svart period givetvis. Men då hördes vi av ju. Du vet ju hur jag mådde liksom. Det var inget roligt.
Nej, jag vet.
Men jag fick mycket hjälp då också. Av vänner och bekanta som lämnade mat och handlade och fixade och donade. Så är det. Nu vet vi, ni vet hur det är. Och ni som har följt podden genom alla år och som har hört av sig via sociala medier, Twitter och Instagram och så. Ni har varit med på den här resan och våra liv, och de har gått upp och ner liksom. Vi gjorde ett uppehåll, och det vet jag att alla har förståelse för. För att det gick liksom inte att... Och dels var jag ju sjuk och dels så mådde jag inte speciellt bra i övrigt. Men jag vet att andra, många har lyssnat på gamla klassiska avsnitt. Det var lite roligt att ta del av.
Ja, det är lite kul att säga. Jag ska också säga tack till alla som, jag kan inte tacka alla, men det var så jäkla många som har twittrat och hållit på och vad de har lyssnat på och sånt där, vilket uppskattas oerhört.
Ja.
Så ibland tror man att det betyder ingenting. Speciellt mycket det man gör. Jag skrev ju en text i Expressen i söndags som bara handlade om ett år med pandemin och sånt där. Och jag tyckte det är väl ingenting, jag bryr mig, alltså det är inte speciellt synd om mig. Eller så, jag bara kände att det skulle kunna uppfattas på det viset. Men då vår redaktionschef Magnus Alselind, heter han stod på sig och sa nej, det här kommer att beröra väldigt många människor. Och jag satt en hel dag och bara läste mejl från någon skrev, jag har av 352 dagar på ett år så har jag varit ensam 347 kvällar. Och så, ja, du vet, allt sånt har kommit, och någon skrev, jag har inte träffat min dotter på ett år och så vidare. Vilket, jo, jag då gjort mig både glad och bedrövad, men alltså vilket enormt genomslag det hade jag inte trott. Och sen kan man samtidigt se de här foliehattarna som samlades på Medborgarplatsen och sa att det här är Det här är en bluff. Det har de bara hittat på, Världshälsoorganisationen och allt det här.
Det tycker vi kan prata om lite senare, foliehattarna. Olsson. För det är ju ett kapitel för sig. Som är på sitt sätt är intressant i den värld vi lever i. Eller hur? Minst sagt. Ja. Men jag tycker också att ni som har möjligheten, och det finns ju på nätet Olssons text, eller hur?
Ja.
Ska gå in och läsa det, för det är, om jag får säga så, i all sin enkelhet väldigt, väldigt bra, och Olsson i sitt esse, om jag nu får prata om det i tredje person, när det gäller att beskriva miljöer och så. Påminner mig, jag ska plocka fram en tidning här, för jag har den här faktiskt någonstans. När min för detta läromästare och kollega Birger Bure skrev när han faktiskt blev cancersjuk, lungcancer, han rökte 60 cig om dagen, så det var ju kan man inte så konstigt att jag skulle hitta. Han, då skrev han en krönika som hette I dödens väntrum.
Mm.
Och den ska jag plocka fram, för det var ju också extremt bra. Och det här handlade om ensamhet och pandemin och annat. Så det, och det var ju, ni måste läsa det. Jag blir förbannad om ni inte läser det.
Mm.
ungefär så. Så är det. Men det sagt, så är ni alla, som alltid, mycket varmt välkomna till det som är podden, som rimmar på
koden. Äntligen fick man säga det igen.
Ja, jag vet.
Mm.
Och vi är nu på nummer 406. 406. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, editor at large och high performance director. Och han heter Staffan Olsson.
Mm. Och här vill jag lägga in en liten brasklapp.
Mm, jag älskar brasklappar.
Jag råkade se, jag vet inte vad jag skulle se, så jag såg slutet på något som heter God kväll. Jag har själv varit med där. Man ordnar en middag för
ja.
Fejkad middag. Alltså,
min kompis Jovan är programledare ibland.
Ja, mm. Det är det. Han, det har jag sett också. Mm. Liksom, gud, tänkte jag. Det var,
bra programledare också. Igen,
för... Ja, mm. Ja. Ja, kul, ja. Ja, det har jag glömt att säga, men det är kul att han sitter där. Mycket bra. Men då hörde han så, och idag hade vi Staffan Olsson som middagsvärd. Och tack för idag. Va? Det visste vi inte om. Och sen har det, jag har inte kvar namnen på de som har tweetat och sagt att har ni pratat med er high performance director och editor at large? Han nämnde ingenting om det där han satt i middagen igår kväll.
Okay.
Nej. Liten, så
han har ju haft, Ols Staffan har ju haft kommunikationssvårigheter med sina överordnade. Det får man väl ändå säga, va? Men om man är en editor at large, så är man en editor at large.
Ja, jag vet. Man har ingen...
Han har verkligen tagit fasta på, det får man säga, den titeln har han tagit fasta på.
Ja, det har han verkligen.
Du, jag tänkte ändå att vi skulle börja och prata efter inledningen här om någonting som jag vet också berör rätt så många människor. Fotboll direkt, mina killar, avslöjar ju att Zlatan Ibrahimovic kommer att vara med i den landslagstrupp som är det nästa som Jan Andersson presenterar här i nästa vecka. Det är ju ingen sensation i att han efter de samtalen kanske ändå skulle vara med. Men nu är det så. Det är klart att det berör många. Alltså, jag tycker inte det blev så hetsk debatt som jag hade varit orolig för. Men det här är ju också lite så. Hur såg du det komma?
Nej, nu gjorde inte jag. Jag såg inte det komma.
Alltså han har ju snarare tvärtom gjort vad han har kunnat, alltså Ibrahimovic, för att häckla den förbundskapten som sitter och haft åsikter. Och sen så det svängde snabbt. Alltså det gjorde verkligen det. Över ett möte. Och det, jag vet inte, det föreligger väl en storhet i förbundskapten Anderssons sätt att hantera just den situationen som uppstod, kan jag ju tycka. Han har ju också kunnat säga att han kan fara åt helvete.
Mm-hmm.
Eller hur? Men den var verkligen, om man hade kunnat liksom sätta pengar på det, hade det ju varit svårt. Och det hade man nog inte gjort. För åtset hade varit, även om åtset hade varit jävligt högt.
Nej, men nej, okej. Okay. Och då kommer nästa fråga. Hur ska man handskas med detta? Jag menar, vi vet ju alla att när Zlatan spelade i landslaget förr, då var det ju hans landslag. Mm. Jag menar, han gjorde som han ville. Han styrde och ställde och det var liksom, så var det ju.
Mm.
Går det att efter så många år och som han är nu komma tillbaka och bara kliva in och säga att... jag menar, det var många som tyckte han var en mobbare, han var för jävlig mot lagkamrater och andra tyckte, älskade honom och sådär som det är. Men hur ska det gå nu? Ska han liksom krypa in i ett hörn och hoppas att han undrar som jag blir uttagen? Jag menar, ta Janne ut honom i truppen, då förutsätter jag att då får jag spela från start. Jag tror inte det blir så att Janne säger ja, och här är ett laget.
Du får bli en joker.
Ja, Zlatan, du börjar på bänken, kommer in kanske med, säg om en halvtimme kvar, säg hur ställningen är.
Jag vet ju inte vad de har pratat om, för jag på något vis så förutsätter jag att ändå Jan Andersson har varit ganska tydlig med, ja men nu är det här som gäller. Sen vet vi ju att det behöver inte bli så. Men han måste ju ändå ha varit det. Okej, fan, kanonkul att du vill vara med. Vi kör så här. Mm. Han kan väl till och med säga att du kan inte spela från start i alla matcher. Inte vet jag vad de har pratat om och på något vis kommit överens om. Det som jag alltid har sagt när det gäller Zlatan och landslaget, det är ju, och det som dessutom genomsyrar de klubbar han har varit i, ska vi säga, de senaste 15 åren då. Det är ju att det måste någonstans kretsa kring honom. Eftersom han är den han är. Alltså det är liksom en Diego Maradona i Argentina, eller en Pelé i Brasilien, eller Johan Cruyff i Holland, eller Mark Hamsik i Slovakien. Alltså du vet, det finns ju några sådana. Det är ju väldigt, väldigt svårt. Det är inte, alltså Milan har ju blivit Zlatan, eller Galaxy blev Zlatan, ja, och PSG blev Zlatan. Alltså det blev ju så, även om det var extremt stora stjärnor i dem, kanske inte Galaxy, men i PSG och så ja, spelar det ingen roll, för att här kommer jag. Och det blir ju så naturligt, eftersom han är den superstar som han är. Det går ju, tror jag, inte att säga, jo, men nu ska du vara som Sebastian Larsson, en kille i gänget. Trevlig. Alltså, du vet, det tror jag inte är bra vare sig för Ibrahimovic eller för landslaget. Det tror jag blir pannkaka. För det tror jag är... Det är inte helt säkert på att Jan Andersson vet, men inser hur det fungerar med en sån jättestjärna i ett lag, för det har han aldrig jobbat med. Det har ju få jobbat med.
Nej.
Så att då är det ju så att om någon säger att man får välja, ja, det tror inte man kan, utan det blir som det är. Zlatan är Zlatan, en superstar. Han kommer inte till landslaget och säger att okej, Sebastian, du tar alla frisparkar. Jag skiter i dig. Eller... Nej, men bara för att ta ett väldigt enkelt exempel.
Eller... Ja, det var till, ja.
Nej. Eller, okej, Granen. Det är ju också en sån sak. Tänk om Granen kommer tillbaka, vi säger det. Jan Andersson vill ju det, men om man gör det eller någon annan. Ska han vara kapten då? Som Zlatan pissade på när han fick guldbollen, för han tyckte det var fel man.
Ja.
Ska Marcus Berg vara kapten? Eller... Är det inte det mest naturliga världen att låta Zlatan vara kapten? Det är många sådana frågor.
Ja,
som
det är därför uppstår. Jag säger. Man trodde ju liksom att det skulle plana ut nu, Zlatan på väg ner och bort. Och inte så mycket att skriva om och landslaget blir. Men herregud, här finns saker att ta upp. Det hur många frågor som helst. Jag vet, då var då när den var så aktuell, när alla såg den, The Last Dance, med Michael Jordan. Mm. Då vet jag, då skrev jag någon krönika att tipsar gärna Anders om att kolla den här serien, så får du en liten aning om vad det innebär att ha Zlatan i ditt landslag.
Mm.
Det är liksom så här, det är att ingen av er har jobbat med en stjärna av den här digniteten för. Det...
Och jag tror ju, alltså all cred om man lyckas på något vis hitta någon sorts mellanväg, men jag tror fortfarande inte att det är en bra väg, för att det kommer inte gynna någon. Vare sig landslaget, Jan Andersson eller Zlatan Ibrahimovic. Och oavsett vad man säger och kommer överens om innan, så är det ju fortfarande så i alla, du tog ju det lätsta, det finns ju hur många exempel som helst på olika lag, att kommer det en sån stjärna så finns det en väldigt naturlig hierarki, och det är att han eller ja, hon tar över. För att det är så, du funkar per automatik. Mm. Det går inte att låsa som någonting annat. Säger han, passar mig, så passar man.
Mm.
Ja. Ja, men eller annars, lite så är det ju. Så är det fan ett division 6-lag också. Liksom. Det är så det fungerar. Och då, jag kan också tycka att det är lite modigt av både Jan Andersson och Zlatan någonstans. För att de sätter ju rätt mycket på spel här.
Mm.
Jan Andersson såklart gör ju det genom att ta tillbaka honom, och skulle det bli jidder eller inte gå bra, så kommer han att få skit för att han tog ut honom. Det kommer komma som brev på posten.
Mm.
Det kommer nog att finnas de som tycker att det är fel oavsett hur det går. Och skulle det vara så att Zlatan inte lyckas i landslaget, som ju trots allt har haft stora framgångar, liksom kvartsfinal i VM och sånt senast, ja, då hamnar han i ett läge där folk tycker att vad fan, du var nog inte så stor ändå, för det, du vet, det är ju färskvara, det går ganska snabbt för folk att glömma också allting annat. Så de sätter en hel del på spel. Det gör de. Det går inte att komma ifrån.
Mm.
Och i slutändan, de här spelarna som har varit med förut, vi vet ju vad de tycker, fast de inte skulle säga det. Alltså, om hur, de tyckte det var rätt skönt att du inte har honom där. De kanske tycker det är kul att han är tillbaka och att han kan bidra, det vet ju alla. Men det blir ju också lite konstigt för dem, såklart. Det går ju inte att komma ifrån. De här Micke Lustig och Sebastian Larsson och Marcus Berg och ytterligare några som var med under hans period. Det är klart att det blir lite det blir lite udda hur man än vänder och vrider på det. Men för oss, du och jag och våra kollegor i media, är det ju mumma.
Alltså,
det är ju som att det går liksom inte, det har inte gått att önska, om man nu tittar till landslagsfotboll och så, det har inte gått att önska sig någonting annat för media.
Nej, jag kan bara se tillbaka från gamla träd, innan Granen liksom blev Granen i landslaget. Han var närmast en hackkyckling på träningar och sånt där, när han inte platsade riktigt. Det var till och med den tiden han satt på läktaren ibland. Ja. Jag menar, de sköt ju bollar på honom och sådär, och Zlatan var ju inte snäll mot honom, om man säger så. Och nu har ju Granen då blivit hans landslag, och nu kommer nästa. Sen har jag inte kollat, men Granen spelar väl inte. Jag såg lite av en HIF-match nu i kuppen. Jag hade fan glömt vilka de mötte. Häcken var det nu. Då spelar ju inte Granen nu. Nej, så kommer han att spela mer i HIF?
Nej, det vet vi ju inte. Och det är väl högst osäkert att han är med igen. Det är det ju. Men då är Marcus Berg lagkapten.
Mm.
Ska han då säga till Zlatan, du, nu gör vi som jag säger.
Ja. Oh!
Nej, men,
gud,
det blev ju
kryssat.
Det blev ju jättekryssat.
Mm.
Och det är klart att det mest naturliga är att Zlatan blir lagkapten, och då kommer han in och säger, nu är det här som gäller.
Mm.
Att, det är inte jätte enkelt att manövrera.
Nej, jag bara vet så många mejl jag har fått under åren här nu. Titta nu hur det gick, och du jävla rövslickare med Zlatan och så vidare. Titta nu, så bra det har gått utan honom. Och nu har vi ett svenskt landslag där man spelar för varandra och kämpar för varandra, och ingen är större än den andra. Du vet, det har ju själv fått.
Men de, alltså, till viss del hade de väl rätt?
Ja, absolut. Men, jaha. Och vad säger de nu? Men det är som du sa, allting, att de ställer mycket på sin spets där. De har mycket att offra, de har mycket att förlora, rättare sagt, både Janne och Zlatan.
Ja. Å andra sidan så, om nu Zlatan har sträckt ut en hand och ville vara med, så fattar väl, han är ju en klok man, Janne Andersson, när han väl känt, måste han ha känt ändå att säga nej nu, så det går ju inte. Då kommer jag ju bli hudflängt forever. Liksom. Alltså det är så, han har kanske inte så mycket att välja på någonstans.
Nej, sen vet jag, sen är det sådana som inte är så där intresserade av fotboll och följer fotboll så jävla noga. Men jag vet, jag har diskuterat med min vän Johansson. Han bara säger, varför inte Zlatan med? Han är ju bäst, han gör mål i världslag, Milan, stor liga. Jag försöker man förklara, jo men så här är det och så här kan det gå. Ja men vadå, ska inte de bästa spela? Jo, men... Och han är väl bättre än de som spelar? Ja, kanske. Men, alltså, det ska bli intressant. Det ska bli en väldigt intressant vår och sommar.
Vi gnuggar våra händer.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det går ju absolut inte att komma ifrån. Så är det, Olsson. Du, när vi ändå... Vi skiftar lite ämne här, tänkte jag. För det... Vet, så länge vi har hållit på med den här podden nu... Och det är ju inte jättemånga år, men det är snart 8 år, va? Att hur tiden och världen har förändrats ändå. Och vi har ju pratat tidigare om det som hände det som hände i USA med Trump och så. Jag kände så här om dagen när jag såg de här knäppjökarna, förnekarna, de som är rädda för 5G-nätet och som menar att det inte finns, det inte existerar någon covid-19 och du vet sådär. När de skulle gå på stan och protestera. Jag vet inte om det... Det var ju ändå så pass mycket folk så att det blev oroligt och 6 poliser skadade och sådär. Och då kände jag så här, när vi började vår podd för säg 8 år sedan, hade det ens varit möjligt att tro att det skulle finnas den typen av foliehattar?
Nej, då har du rätt i.
På stan.
Det hade, nej.
Eller hade det man hade då tänkt, nej, det låter ju inte klokt.
Nej. Det hade inte funnits nu.
Vad är det som har hänt?
Ja, om jag hade ett svar på den frågan så det finns ju många som försöker. Nätet, informationen, konspirationsteorier som sprids, fakta förvrängs. Man misstänker vetenskapen för att gå i ledband med länder, stater och företag. Riktigt så var det kanske inte. Jag såg bilder, så gamla bilder i New York när man vaccinerades för polio. Det var liksom ingen som tvekade då. För då tänkte man att ja, nej, det får man göra. Jag har ett svagt minne av att jag blev vaccinerad för polio. Men det är så länge.
Nej, men det finns ju folk som förnekar att nazisterna mördade på ett vidrigt sätt.
Ja,
det människor, det alltså, det, men det var ju på detta skedde ju då på 20-30-40-talet.
Mm.
Och nu finns det alltså människor som är beredda, vuxna människor, som är beredda att gå ut på stan med plakat och säga att det inte finns någon coronavirus, samtidigt som 13 000 människor för inte under ett år har dött av detta virus.
Mm.
Samtidigt som det är otvetydigt, det är så att människor inom sjukvården jobbar röven av sig dygnet runt för att ta hand om människor som blir väldigt sjuka. Och då, när man då hör, för det första är det ju en fruktansvärd jävla vidrig handling gentemot dem just inom sjukvården, och inte minst gentemot alla människor som har förlorat någon anhörig. Det är ganska många människor det blir i förlängningen i landet, eller kompis eller vän och så, i den här sjukdomen. Och då undrar man bara, jag på riktigt undrar man, de måste ju söka hjälp. De är ju knäppa. Ja, men alltså, helt ärligt kan jag säga att de är ju knäppa i huvudet.
Mm.
Och förutom då att de är, att det är en skam och skymf gentemot en jäkla massa människor, att man vill gå ut på stan och påpeka, betona detta. Och sen är det ju en massa knäppisar som tror att vaccinet ger att det är ett chip. De, alltså du vet, det är,
ja, ja,
men,
ja,
men just att man då förnekar att det inte finns något virus. Och det är lite så, Skärtenaden från Holland var ju här. De har också haft stora protester, jättestora
ja,
protester.
Ja, det var också sett. Ja.
Och då sa han ju, jag sa att ni hade protester i Sverige, men ni har ju haft upp, allt har ju varit upp.
Ja.
Här är det ju inget som är stängt. Han fattar ingenting. Mm. Där har de ju liksom haft lockdowns och allting. Men här har det ju varit, han sa det, har ju varit, det var ju, det är som paradiset för honom att komma hit. Hans resa hit hade kostat 2000 spänn. Alla hans tester han tvingas ta fram och tillbaka för har kostat 6000 spänn. För att han skulle kunna resa till Hannas begravning som han gjorde den fina skärn. Och alltså, förstår du? Det är en helt annan sak. Så han ställer sig verkligen väldigt frågande till varför det fanns svenska människor som tyckte att det var jobbigt i Sverige. Alltså, i pandemilagarna var jobbiga här.
Ja. Det var någon som intervjuades där på Medborgarplats. Ett par i 25-30 års åldern. Man och kvinna, de var någonstans ifrån att från Stockholm hade rest hit. För de visste marschen skulle vara sådär. Och de sa, nej, vi tror inte, vi har levt precis som vanligt. Vi har inte gjort någonting, och titta, vi är inte sjuka.
Nej.
Nej. Okej, okay, men ni, det går liksom inte att...
Det är som att man står i ett krigsdrabbat land och det faller bomber ner på människor. Så att de dör. Men två stycken står och ser detta. Men de blir inte träffade av några bomber. För de har lite tur. Nej. Det är ju samma sak att säga. Uh-huh. Titta! Det finns inget krig.
Nej, inget krig. Vi har tittat på oss.
Vi lever ju fortfarande. Uh-huh. Det är lite svårt att se hur... Och lite otäck någonstans att vi ändå har hamnat där.
Ja, jag trodde inte det skulle komma, men Sverige har blivit så trumpifierat. Jag hade en kort debatt på Twitter med någon som tyckte att du som, tittar nu, 100 000 har dött under Joe Biden, och det säger de minsann ingenting om. Ah, men jag orkar inte ta den, liksom bara skriva något lätt. Nej då. Och så skrev man Trump som förnekade att det fanns. Han tog ju sprutan i hemlighet nu. Ja, och hur skulle han kunna berätta det? De har ju tagit ifrån honom Twitterkontot. Så det är klart ingen fick veta det. Och då skrev sista skriver då, snälla du, det är ju för bara för den jävla idioten att ringa upp någon på Fox News. Så kan han berätta precis allt han gör. Det är inte så att hela hans liv, men det är ju det de bygger upp nu. Ja, han är stoppat på Twitter. Man får inte lov att säga något längre. Man får inte säga obekväma saker. Man får säga precis vad fan man vill, men man får också ta konsekvenserna av det. Så är det ju. Det har det alltid varit. Det är ju inga... Jag tycker vi går ut på isarna innan isarna smälter helt. Det är en annan obegriplig sak.
Jag för mig är alltid det obegriplig. Och nu får vi vara försiktiga här, för det finns ju människor som har råkat illa ut och dött och så. Men ändå. Död. Men ändå, jag bor ju nära vattnet här.
Mm.
I Bromma. Någon vinter, som i vinter blir det lite is då. när det är kallt som fan. Det är ju en fantastisk strandpromenad man kan gå på. Och när jag gick här någon vinterdag och det var is, då gick folk istället ute på isen istället för att gå på strandpromenaden. En jävla massa människor. Och för mig är det en... Jag litar inte på någon is eller något vatten överhuvudtaget. Men det är ändå en gåta för mig. Vad är grejen? Hade de gått 15 meter längre in, hade de gått på en strandpromenad. Nu måste de... De måste gå på isen. Vilket jag aldrig skulle göra. Otäckt. Men och det är ju likadant. Det händer ju hur många olyckor som helst för att folk... Vad är grejen? Vad ska man ute på isen och göra?
Nej, jag vet inte. Jag vet vad, någon vittar här nere på någon Mälarstrand där också folk gick ute på isen och sånt där. Jag tycker det är livsfarligt.
Ja, men det är som att de dras till, vuxna människor är det också. De drar, det är som att det är någon sorts Gröna Lund. Man måste åka i läskig karusell.
Mm.
Ja, jag har aldrig riktigt förstått det. Och tycker det är såklart det är fruktansvärt att det är folk som drabbas av det.
Jag vet ju att de äldre där nere i nordvästra Skåne, de sa att på typ 40- och 50-talen då kunde Skälderviken frysa så väldigt att det gick att gå över från ena sidan till den andra. Och jag kommer ihåg att när jag hade köpt huset eller vad säger du brukar säga, vad fan kallar du huset för?
Residenset,
ja. Då var det någon kvinna som var ute och gick med ett barn. Och mitt ute i så brast ju isen och ett jävla pådrag och helikoptrar och grejer. Och de fick upp dem.
Mm. Ja, det är konstigt. Men du har ju skickat ett körschema till mig. Jag tycker det är intressant. Johanna Frendén, alltså sportkrönikör på Sportbladet. Eller man säger väl krönikör på Sportbladet helt enkelt.
Mm.
Du får ta det själv, du har en intressant tes, eller hon har väl det snarare.
Ja, nämligen skrev, man säger inte längre så dagen efter så här, fan såg du matchen, utan nu säger man sig, fan såg du målet, såg du klacken fram till. Hon menar då att man unga människor sitter inte 90 minuter längre och tittar på en fotbollsmatch, utan man väljer att ta godbitarna. Det som klipps upp och läggs på YouTube eller andra ställen. YouTube är det enda jag tittar på det. Så att man ser inte hela, man har inte det tålamodet längre. Man Nej. Ser det bästa, man suger ut godbitarna och ser det. Och det är ju så, alltså ta baseball i USA, de kämpar ju oerhört med publiksiffror och vikande publiksiffror, framförallt bland yngre människor. För de matcherna kunde ju vara till 3 timmar, 3,5 timme. Det fanns ju ingen som åkade sitta och titta på det. Och jag märker ju själv samma sak. När man tittar på de här talkshowvärdena som David Letterman för Jay Leno och sådär, då såg man ju ett program ju. Då fanns ju inte möjligheterna till YouTube och så vidare. Men idag, det är de som lever på idag, Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon och Stephen Colbert och allt vad de heter. De lever ju på klippen. Som så det gäller ju att hitta en rolig grej som blir viral. Ungefär som James Corden när han gjorde det här Carpool Karaoke som gick upp. Det blev ju större än programmet ju. Mm. Precis, alla hade ju sett Carpool Karaoke på YouTube eller på, men ingen hade liksom sett hans program när det gick.
Aha, det var bara en del av programmet alltså.
Ja, ja.
Nej, det visste inte ens jag.
Mm.
Aha, ja, men, det, ja, men korta klipp världen, ja, men där är vi väl. Någonstans. Mm. Eller hur?
Ja.
Och har varit länge. Men det är intressant det där med att det var nog sällan man hör såg du matchen. Det är faktiskt sant. Mm. Såg du matchen? Vilken jävla match det var du.
Ja. Jag bara bryter in skånska uttryck. Den här tunna blå linjen. Alltså den som skriver måste vara... Jag tror jag skrev till dig att de ska väcka en fylletant på Möllan och sitter där och så när han väl kommer till liv så säger ja, vad är där?
Ja.
Och så säger han till, ja, vad är
det? Nu såg du senaste avsnittet med han som pratar värst och vidrigast malmitiska, nämligen den rullstolsburna pappan.
Ja, pappan, ja.
Till Magnus. Ja. Och jag kom på ett uttryck som man skulle kunna som man sa i Malmö om någon människa som var riktigt jävla vidrig. Man sa att han var le.
Ja.
Och det är vad han är. Han är le.
Ja. Ja.
Jag vet inte var det kommer ifrån. Du har hört det också va?
Jo, jag är klar. Le. Så jävla lejden.
Ja.
Jag går inte där, så lejden gubben.
Ja. Och han är, han är lej.
Det är en hemsk figur.
Men det utkristalliserar sig ju ständigt program efter program som en fantastisk serie. Alltså, det går ju inte att komma ifrån. Nu är man ju helt besatt av att säga det. Varje söndag känns det som att de här människorna och så. Jag mår lite illa fortfarande när jag ser exempelvis så hör den här leja gubben ifrån.
Ja, jag vet. Du sa det när första gången han dök upp.
Mm. Eriksfältsområdet i Malmö. Men det är fint. Det är en fantastisk serie.
Men det är ett annat uttryck jag fastnar på också, det när, vad heter hon, Sara, den kristna då tjejen där, när hon det är den invandrare kvinnan som är väldigt aggressiv mot henne, och till slut så reagerar hon och säger, rör mig inte, och så knuffar hon till tjejen. Vad var det hon sa? Puttar du på mig? Står du puttar på mig? Och jag tänkte, fan, det är för putta, det handlar inte om att knuffa det, inte, utan puttar du på mig? Står du och puttar på mig?
Puttar är också lite mildare än knuffa.
Ja.
Eller?
Nej.
Ja, om man ska jämföra lusing, lavett och allt det där som vi pratar om.
Ja,
om
ja.
Putt. Puttar du på mig?
Ja, okej, jag går rakt in på en annan. Det var min vän PV, uppsättaren, som sa du utredningen. Den kan vara, det är alltså en dansk tv-serie som handlar om Peter Madsen, ubåten och Joakim Wall, som du väl också kände, Kvällsposten.
Absolut, fotografen. Lång fotograf.
Ja, han spelas i serien av Rolf Lassgård. Och var lite kusligt första gången. Han påminner så mycket om Joakim. Det var när man såg han gå och rörelser och sånt där.
Jaha.
Men inte det, jag tänkte på, bara inte nu ska bli någon sorts grej, du vet, Peter Madsen. Han är inte i bild. Han uttalas inte en annan gång. Han nämns inte. Jag tycker det är helt otroligt. Man gör en hel lång tv-serie och det handlar bara om utredningen. Det handlar bara om poliserna. Mm. Ett avsnitt handlar bara om när de försöker räkna ut hur en likdel kan ha flyttat sig på havsbotten, jämfört med de kallar in experter. Alltså de bara sitter och de ritar på papper, de har en dator och de lägger såna här papper över och ritar, och det kan då, och det var så jävla spännande. Så jag upptäckte att jag satt liksom så här, detta fan, de sitter och bara ritar hur en likdel kan ha flyttats till Öresund. Det är kanske inte för alla människor, men framförallt är det kul att höra lite danska. Jag tänker på det varje gång jag ser den. Och du kan se den avslutad. Den finns på SVT Play, alla avsnitt.
När vi ändå är inne på tv och så har ju Netflix släppt en ny dokumentär om Pelé. Som vi har sett. Jag vet att ni gillar att vi pratar om sånt, tipsar om. Men den tycker jag ni kan se. Den är lite... Den är väl inte omkull någonting. Men den är lite småtrevlig och ta del av, och inte minst vi som var med på den tiden. Och framförallt så är det ju så att det är ju fantastiskt fina bilder.
Ja, det är fina bilder. Som man inte har sett så ofta, eftersom det är ganska länge sedan. Mm. Och kan inte världen vara annorlunda. Han lämnar ju aldrig Brasilien förrän New York Cosmos köpte honom för oerhörda pengar. Så att det var liksom en annan värld där. Men,
det är fina bilderna när de är i Sverige 58 som inte jag har sett tidigare. Man har ju sett många bilder.
Aldrig sett de bilderna.
Publikbilderna och även när de är på stan och fikar. Och,
och man vet också att de låg i Hindås. Eller hur? Ja. Brasilien låg i Hindås utanför Göteborg. Och man ser Hindås station. Man ser, det är väldigt fina bilder.
Även fantastiska bilder sen 1970 faktiskt ifrån VM i Mexiko. Då har ju precis färg-tv kommit och jag tror att de här är lite fixade, men det är ju på film, så är ju fan otroligt vackra färger på något vis i de bilderna. Och ifrån detta mästerskap, och där jag inte hade en aning om att det, utan att säga för mycket, men att de hade dessutom var det så att vi fick se bilder ifrån Teresópolis, Brasiliens läger. Det var ju samma ställe som jag var på, samma läger de alltid har, brassarna. Och tydligen har haft sedan 1970 och tidigare.
Jaha.
Det var ju den där jag var under VM i Brasilien, då bodde ju brassarna där.
Ja.
Så då fick jag ju ta del av dem. Och de bilderna, det stället var också lite coolt, men Men just att de hade en förbundskapten som sa att Pelé var blind. Och han...
Ja, det hade jag heller ingen aning om. Alltså, man var, jag var jättefotbollsintresserad och man lusläste allt. Hade jag ingen aning om.
Nej. Som sen fick kicken strax före BM.
Ja, och jag visste heller inte, för man visar hur jävla dum man är, ignorant. Jag hade dålig koll på att Brasilien var en brutal militärdiktatur,
ja,
vid den tiden. Men det, militären tog ju makten och sånt där, och det också de militärerna, de avsatte ju förbundskaptenen. Man sa, nej, Pelé ska spela. Mm. Men han är ju blind, så vad kom det ifrån? Han var ju inte blind.
Nej, det, var, det framkommer ju aldrig här i själva dokumentären egentligen. Varför de... Ja, det var väldigt konstigt. Men väl värd att se, definitivt väl värd att se, tycker jag, den här serien. Det är som Alla mot alla, det tittar man ju på.
Ja.
Jag också. Jag, på tal om att, har du sett målet? Jag pratade med någon igår som sa, fan, jag såg ju det här avsnittet där de sågade Peter Gide. Och det var någon som sa att, nej men va, det har inte gått. Då hade ju han då sett på vanlig, så att säga, TV, och jag är inne på nätet och väljer lite som jag vill. Men där är ju ibland, så har Sjöström med Staffan Innebård, vi har ju pratat om det. Det går ju så där för, ja, dem. Eller det går inte alls speciellt bra. Men du hade någon annan koppling till Sara Sjöström?
Nej, men det var det att det var ju, alltså det var inspelat innan hon trillade och bröt armen. Men då säger Filip Hammar, säger då till henne, vad säger du, hur många guld tror du att det blir? Du tror det blir guld i OS och sånt där. Ja, sa hon, om det blir ett OS. Mm. Jaha, vad menar du? Nej, sa hon. Men hon var liksom helt... inte inställd på, men var inte förvånad om det inte skulle bli, nej, något OS överhuvudtaget.
Jag tror det blir ett OS, men det blev
du,
ingen
du
publik.
Tror det?
Ja, jag tror, ja, det blir.
Nej, det såg jag nu, det läste jag i The Guardian igår idag, att det blir ingen publik och framförallt inga utländska fans. Och om det blir publik så kommer inga utländska fans att tillåtas.
Nej.
Men Sara Sjöström då var... hon sa, organisera detta med så mycket folk på så kort tid. Hon var faktiskt skeptisk. Mm.
Det är för mycket pengar, det är för mycket pengar involverade för att det inte ska bli.
Ja, jo, i och för sig.
Och sen är det ju det här med, alltså, dubbla budskap och konstigt. Varför kan man inte... Nu gick Amanda Lind ut häromdagen och sa att till allsvenska premiären kan det nog bli publik. Och sen så direkt efter det så sa Anders Tegnér, nej.
Ja.
Ja. Vad är... Det är ju sånt här som människor retar sig på.
Ja,
alltså var tydliga.
Ja, och del tre detta, det är ju att Malmö FF och ett lag till direkt överklagade. Därför att hon sa till allsvenska premiären, och så sa hon då, nu har jag inte siffrorna, 12 april. Då är jag, men den 11 april är det ju två matcher. Det är ju två matcher som liksom... Alltså, det går alltid två matcher först och sen kommer det vara... Mm. Det är ju inte en dag som det var på 40-50-talet.
Nej.
Alltså det borde hon ha haft koll på då, och säga att inte sagt den 11 april utan den 10 april. Det tror jag, ska alla andra börja, så ska, jag tror Blåvitt var den andra matchen. Jag tror både Blåvitt och Malmö FF har protesterat mot detta. Nej, det var jättekonstigt. Det var jättekonstigt. Ja, publik, vad trevligt. Och sen nästa klipp sitter och tänker så här, nej, det där var lite... Det
men att, det är ju inte första gången de är snett på det, för att de vill höja gränsen. Strax före den här andra vågen kom, så skulle man höja gränsen, och sen så två dagar senare, nej för fan, nu stänger vi det mesta. Ja. Mm. Jag tror att människor irriterar sig väldigt mycket på att det inte är klara besked, och det är väldigt underligt att gå ut med ett besked som inte är klart.
Mm.
Kan jag tycka. Men det är bara lilla jag som tycker det.
Jag nämnde Blåvitt, då får vi ju nämna han som du ville prata om. Nyförvärvet.
Alltså Marek Hamsik då, det är ju denna PR-kupp som det trots allt är. Han ska spela, kanske spela 10-12 matcher. Marek Hamsik är ju en alltså det är ett världsnamn om han är det som spelare efter något år i Kina, har ingen aning om. Men han är inte lastgammal heller, han är 33 va?
Så, det är ju det du är, han är ju en yngling,
han är
en
yngling
i Göteborg.
Ja, exakt, och man kan tycka jättemycket om det, och det har vi inte till att prata om, men det är åtminstone IFK Göteborg och deras anhängare och den staden och den klubben lite luft under vingarna, Olsson. eller hur? Men det blir så, det är ju den effekten blir. Sen får man se om det får samma effekt på planen, men så är det ju. Och då undrar man ju, vem är den största stjärnan som, det här är en bra sån snackis vet jag, som har värvats till Allsvenskan. Och han, Madek Hamsik med 100 mål för Napoli i bagaget, kan ju vara en. Många nämner Ibrahim Ba som hamnade i Djurgården, han var ju liksom världsmästare, han har spelat VM och så.
Ja.
Eller där. Men, och Jari Littmanen som ju hamnade i Malmö FF. Och sen är det många som nämner Teddy Sheringham, men de var ju inte, de var ju inga, de blev ju stora sen.
Sen ja.
Alltså Vinnie Jones var ju här och han var ingen superstjärna, han var ju mer ett namn. Mm. Och det finns ju många andra, men det, när Teddy Sheringham var här var han ju, han blev ju stor efter Djurgården.
Mm.
Jag menar ju att Frank Worthington som ändå hamnade för det första i busken i Blekinge i Hellevik, han var ju liksom, han hade precis, när han var här hade han ju precis spelat landskamper för England.
Mm.
Och faktum är att Malcolm McDonald, ska vi inte glömma, han var ju också,
nej,
här.
Han har jag tänkt nämna. Ja. För så var det Dagens Nyheter, någon som har gjort en lista och rätt. Alltså tänkte jag, är inte han med? Jo, Malcolm McDonald var med på den också till slut. Men de hade ju ett speciellt, jag glömmer aldrig, jag var på Café Opera när Malcolm McDonald kom med 5 pints glas sådär. Engelsmän eller britter kan ju hålla ölglas på ett sätt som ingen annan kan.
Hur, så här uppifrån va? Eller?
Nej, jag tyckte han höll dem ihop, han förde ihop dem och så tryckte han ihop dem. Sådär.
Ja, viss konst ändå.
Och sen tänkte jag, jo, en jag tänkte också säga, har du inte med Stig Töfting så ska jag skriva i min krönika att hur fan kunde, men han var också med. Stig
och Lugano Töfting, som gick till Häcken också, var ju en av de, Diego Lugano. Var ju, så. Men jag vet inte, Frank Worthington just i Mjällby också.
Mm.
Då var han ju på, alltså, kanske inte, men det var inte särskilt länge, långt innan han hade spelat landskamper för England och liksom i högsta ligan för bra lag och sådär. Den är ju, det är ju ingen tävling så, men det är intressant snackis som det heter. Och som sagt, när de är här, inte vad de blev sen. Eller när, vad de har varit. Alltså, Teddy Sheringham kanske ändå är det största, liksom, om man nu ser till vad som gäller Littmannen till viss del. Men vad han gjorde sen.
Men jag, den texten jag läste om Jari Littmannen, då måste ju nämna kapsylen.
Ja.
Han öppnade ju, vem var det som fick kapsylen i ögat?
Det var ju av Hasseborg va? Öppnade den så att han fick en kapsyl.
Det var tvärtom, ja, just det. Mm. Hasseborg öppnade och så fick Littmannen fick kapsylen i ögat. Han var en fin lirare. Jag tyckte det var, han var en fin lirare i Malmö FF också.
Har vi haft, under den här tiden har vi ju inte haft så mycket kontakt så här, men det är många som har hört av sig, Olsson, det vet jag.
Ja, en jäkla massa som har hört av sig, men det kan man ju inte. Jag har bara tagit ut en som kom hem. Alltså det har ju varit så mycket under 3 veckor. Och jag kan inte hitta vem som gjorde den ursprungliga tweeten. Men Eva Jones heter hon som har retweetat en Lassie. Kommer du ihåg Lassie? Det skulle jag tagit reda på. Expressen körde det. Mm. Jag mötte Lassie.
Under en period när man läste papperstidning så hade Expressen på sportavdelningen en vänsterspalt, säger man nog. På sportavdelningen som var där, tror jag också, var det där man hade jag mötte Lassie?
Ja, den börjar på nöjesavdelningen, men du har rätt i det, den spalten till vänster där
var mycket populär,
som var lite, ja, där låg en jag mötte Lassie också, ja.
Ska jag förklara för folk vad det var för någonting, Olsson? Ska du, jag mötte Lassie, folk kanske inte vet, unga människor kanske inte vet, vad var det då?
Berätta. Nej, ja, jag tror att det handlar om, det var det jag skulle googlat.
Ja, nej, men det handlar om att man hade träffat, man berättade att man en gång när jag stod i kön till på konditoriet så stod Kiki Danielsson bakom mig.
Mm.
Det vill säga, det handlade om att man någon gång hade, det fanns väl ett talesätt att jag en gång så fick jag klappa hunden Lassie.
Mm.
Eller hur?
Kanske så.
Jo, men jag tror det var exakt så. Och det var en rätt rolig liten rubrik trots allt, eller vignett kanske det var.
Mm. Ja, den här har skrivit att jag har sålt trädgårdsmöbler till hon som spelar HR-chefen i Jakten på en mördare. Det är också så att det behövde inte alldeles vara specifikt, utan det var lite så i andra hand.
Mm. Ha, du, vänta, du vet, här är lite roligt här.
Jag hade en...
jag googlade det med det lasten. Jag bara tar det snabbt.
Ja, gör det.
Sångens refräng. Det här är lite intressant. Jag mötte Lassie. Och tidningen Expressens journalist Petter Karlsson bidrog i början av 1990-talet till att etablera begreppet Jag mötte Lassie med betydelsen bizarra kändishistoria.
Just så.
1991 skrev journalisten Petter Karlsson en krönika i kvällstidningen Expressen där han beskrev fenomenet av att många människor skryter med sina bizarra möten med kändisar. I denna krönika förekom bland annat den då relativt okända trollkaren 21-årige Karl-Ena Häcker som stolt visade upp en sedel där Olof Palme skrivit sin autograf. Bäst ansåg Karlsson var ändå en tjej vid namn Helena var släktingar i USA, hade en hund som hade blivit lägrad av Lassie.
Så.
I ursprungshistorien var Lassie visserligen en tik, ja. Men hon spelades på film av hanhundar. Följden blev att läsare började skicka in sina egna meriter som Expressen i flera år publicerade under vignetten Jag mötte Lassie, föreningen för fåniga meriter.
Just det, där har vi det. Jag skulle vara duktig och googla det förra.
Det är ju fantastiskt, ja. Mm. Att det finns så utförligt beskrivet också.
Men vad var det för låt då? Refrängen gick Jag mötte Lassie.
Jag mötte Lassie. En busk singers, va? Vi tar fram det också, Olsson. Det här är teknikens tid, va? Ja. Vi börjar närma oss slutet på den här. Kan vi avsluta med den låten? Och så får ni gärna, ni kan ju skicka in era Jag mötte Lassie.
Det kan vi gärna återuppliva. För det var väldigt roligt. Och fan, den är lite bizarr.
Ja, och nu hörde jag precis vad det handlar om. Och det gör ni lite till att Ekvall med W eller med att The Real... Nej, det heter inte alls. Det heter att Mats Olsson NY som står för New York.
Ja.
Eller hur?
Ja, så är det.
Så tackar jag för att ni ville vara med oss. Jag vill ändå ta tillfället i akt och tacka alla fantastiskt fina människor som har hört av sig i samband med Hannas bortgång. Och tack för att ni lyssnade helt enkelt.
Ja, ha det bra.
Här kommer, vi avslutar med lite musik den här gången då.
Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt. Och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kärleken.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.